Okej, välkomna till Maglegruppen som träffas här på Lunds fontänhus. Och vi har en panel bestående av Björn Anders Larsson, lite kortare vice vd, ledamot i Nordic Evaluation Group, har bred erfarenhet av utvärderingsarbete, organisationsförnyelse och strategisk rådgivning i nordisk kontext.
Ordförande doktor Randi Lund, det är ni vid den åldern.
Inte dåligt. Du är välkommen. Vi har Håkan Jönsson bredvid dig, professor på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Har bland annat studerat kriminalitet, rädsla, felbehandling och seniorboendeskandaler. De huvudsakliga forskningsintressena är bilden av åldrande och ålderism, äldre människors sociala problem, användaraspekter och andra aspekter på äldrevård.
Tack så mycket.
Välkommen. Sen har vi Matilda Esmarker bredvid dig. Verksamhetschef för Lunds fontänhus där vi befinner oss, socionom och social entreprenör. Arbetar för att skapa meningsfull sysselsättning och återhämtningsmiljöer genom metodutveckling och projekt inom såväl kultur som studie och arbetsliv.
Wow, tack.
Välkommen.
Låter bra.
Vi har Roger Klang, associerad med Lunds fontänhus.
Ja.
Men också har lite specialiteter. Författare inom ämnet militärteknik med anknytning till taktik samt inom geopolitik och dess konsekvenser. Välkommen.
Tack.
Bredvid dig sitter Lovisa Halje, forskare inom handelsrätt på Lunds universitet. Forskar primärt om reglering av företags samhällsansvar, det vill säga CSR, och hållbarhet med fokus på civilrättsliga aspekter. Sen en lång, lång beskrivning här, så tänker jag att jag... Men det, du är jättevälkommen.
Det räcker bra. Tack så mycket. Tack.
Och sist men inte minst har vi Cecilia Hoyle som är universitetslektor och filosofidoktor, säger man på svenska, eller?
Kan man säga.
På Socialhögskolan vid Lunds universitet. Forskar om brukarmedverkan, civilsamhällets roll och lärandeprocesser i välfärden. Och du har betydande erfarenhet av både utbildning och samverkan med frivillig sektor. Välkommen.
Tack för att jag får vara med.
Ja, och det är panelen idag. Och som vi brukar, så är det ju så att en medlem i panelen har förberett ett ämne. Och idag är det du, Björn Anders, och du vill prata lite om kommunikation med de här människorna.
Ja.
Utifrån olika skolor kanske och olika idéer.
Ja, och det är ett av de värsta begreppen, skulle jag säga. Det är sammansatt av alla möjliga sorters traditioner, så det kan jag inte ens redovisa för alla dessa olika. Och ändå har jag försökt leva med det faktiskt i hela livet. Samtal, kommunikation, social samverkan, mänsklig samverkan, samhällsbyggnad, organisering. Och mitt ämne har varit ekonomi i alla åren som någon grund. Ekonomi är alltså läror om samverkan och byggande och skapande. Så vi ekonomer har en väldigt seriös bild av denna ibland skamfilade mänskliga yttring. Kommersialism och pengar och reklam. Jag har till och med jobbat i världens största reklambyrå. McCann Erickson, de som har Coca-Cola och olympiska spel och sånt borta i USA. Vi hade ett kontor i Malmö, eller det finns fortfarande ett i Stockholm. McCann Erickson, med amerikanskt uttal.
Det finns också andra reklambyråer, vill jag säga. Ja,
precis. Så kommunikation, communications, marknadsföring och allting. Men det är, för mig är det grundbulten i sociologin, ungefär min uppfattning. Och samspel på samma sätt som ekonomi består av mänsklig utbyte och mänsklig kommunikation med varor och tjänster, med tillägget att man tar betalt eller kvittar på något sätt och gör något för någon annan. Och i det goda samhället så fungerar det väldigt bra. Alltså socialitet eller goda värden eller samhällsnyttor i någon skala, då uppstår det bra saker. Men somliga traditioner eller somliga händelser får oss att dra slutsatsen att det går illa i det mesta. Till exempel i marknadsekonomin går hälften går fel och hälften går bra. Summan blir hygglig ungefär. Va? på något sätt. Medan jag tycker ju att välfärden och välståndet uppstår genom de här utbytena. Jag har en favorit som Granovetter, vad heter han i förnamn? Han är en sorts favorit, för han säger att ekonomin är inbäddad i det sociala samspelet, och det sociala samspelet är inbäddat i det ekonomiska samspelet, i transaktioner och utbyten, transaktionsteorier och sånt som nationalekonomin har. Vi byter och byter. Och på slutet blir summan bra i vissa länder, under vissa omständigheter, under vissa tider. Så det, kommunikation är att vi lever detta livet och kommunicerar genom framträdande och uppträdande för varandra och samtal, men också utbyten, kommunicerar och skickar över varor och tjänster, och tar emot varor och tjänster och gratistjänster. Jag har varit sakkunnig i frivilligrörelsernas utredning på 90-talet i civildepartementet. Så jag är en väldigt predikant om idrottens frivilliga del. Men med tiden så är kommunikationen blir ändå effektivare med mer pengar. Åtminstone när de tävlar med varandra då, den professionella kommersiella idrotten mot den frivilliga amatöridrotten. Men ibland sker under och då blir det tvärtom. Nu har det väl gått 5 minuter.
Om du vill att det har gått 5 minuter så kan du ha gjort det. Men jag tänker lite, Björn, det här utifrån, för du lämnade också. Jag fick lite frågeställningar innan, och ingår de också i kommunikationsdelen här? Eller är det någonting annat?
Nej, det är samma sak. Alltså, gemenskapen i familjen och det sociala mönstret, det är ständig kommunikation och samtal och samtal och känslor och uttryck och utbyten. Det är en kolossal värld, och det är också, består ju av alla sorters kunskaps- och erfarenhetsområden. Va? Så att det är en svår konst att kommunicera, det är svår konst att vara en levande människa i samspel med andra. Och det här, jag styrs av mina 3 punkter här. För mig inspirerar varje dag när jag kan gå upp och bidra. Det låter väldigt vackert, men det är faktiskt sant. Jag vill varje dag bidra till ett bra samhälle. Det börjar redan i trappuppgången, och jag hälsar på grannarna som blir glada, hoppas jag, när jag hälsar på dem. Det andra är att jag är ansvarig för denna gemenskap. Så i den delen jag bor av Lund med Linnerob så leder jag samverkan och frivillighet och vandringar och promenader och studiecirklar. Varannan vecka på bibliotek och träffpunkter. Bara för att det är roligt. Förklara detta konstiga. Att jag lever alltså på utsugande av tankar från andra eller bidragande med tankar till andra som de har nytta av. Och vänlighet. Det säger ju inte mina barn att jag liksom ser sträng ut eller ibland. Men alltså vänlighet och godhet låter som jag vore Jesus och Kristus. Men jag är någon sorts västerländsk god eller buddhistisk god värdemänniska. Och det gäller att leva det varje dag. Så, ja, ungefär så. De här värdena håller jag högt. Det är därför jag är i fontänhuset. För att här gör vi i genomsnitt bara goda saker. På andra ställen gör de onda saker, kanske.
Okej, du skulle definiera Lunds fontänhus som en god verksamhet.
En god verksamhet, jajamän. Godhet är inte dåligt. Vänlighet.
Nej, det kommer vi långt, de flesta skriver
kommer vi
på.
Långt med om flera miljoner tillämpade det.
Vad säger ni andra om kommunikation då? Ingår, jag tänker här, det väcker ju såklart, jag får ju transaktioner, kommunikationer. Så här, någon som har några kommentarer på det här kring, kan man likställa, för mig är den givna första frågan, hur definierar vi kommunikation och hur kan vi likställa transaktioner med kommunikation?
Alltså kommunikation, får jag säga någonting?
Är det klart du får, Roger?
Ja. Kommunikation är lite, för mig lite, vad ska man säga, förskjuten i tiden. Alltså, för att jag tycker om att alltså, det som inspirerar mig varje dag, det är att lära mig nya saker, att fundera, att tänka, att tänka ut, att lösa svåra problem. Och att skriva ner det här och samtidigt lära mig genom att jag skriver ner. och tänka nytt och få nya idéer och lära mig, alltså man lär sig genom att skriva. Jag skriver böcker då. Och då det som inspirerar mig, det är att lära mig saker, men det som kommunikation kommer in på det hela, det är när man ska publicera. Och jag ska publicera en bok nu i dagarna. Och då blir det kommunikation. Innan dess, alltså jag tror inte att det var någon som visste att jag skrev den här boken på huset. Det visste inte du, Matilda? Mm. Nej, jag har inte sagt det. För mig är kommunikationen förskjuten i tiden. Alltså jag arbetar väldigt, väldigt mycket på problem. Och sen skriver jag ner och löser och om jag kan. Och så. Och sen publicerar jag. Det är kommunikation för mig. Men det är också så att vi har ju kommunikation på huset och vi kommunicerar med varandra och varje dag. Och det är inte bara så. Utan, men när det gäller de här stora sakerna som du pratar om lite grann, så är det just författandet, ja, som är min grej.
Alltså, du är inne på den svåra tanken om envägs och tvåvägs, eller samtal och dialog. Mm. Och redan Sokrates och Platon och dialogen, alltså den ursprungliga grekiska samtalet, det är att man vistas och samtalar med varandra och då uppstår kunskap. Om jag pratar med mig själv kommer jag ingenstans. Då ropar jag i öknen och tystnaden blir total. Så att envägs kontra dialog är ju en aspekt på detta. Nästa.
Får jag fråga en sak? Jag har förberett en sak och jag tänkte vänta med den. Men när du skriver, när jag skriver har jag en läsare i huvudet som jag talar till. Har du också det? Du beskriver det som förskjutet. Lever man inte med någon som
jo,
man talar till?
Det gör man. Man har en åhörarskara som man föreställer sig ska läsa och förstå, ja, det man skriver. Så man har alltid i tanken att det här måste vara förståeligt. Det måste gå att förstå. För annars är det inte lönt att skriva, tycker jag. Då får man skriva poesi. Och även det kan man förstå. Men jag förstår inte poesi, så det är därför jag tar det som exempel. Liksom.
Nej, men jag tänker att det är ju väldigt centralt att man har liksom den andra finns alltid med på något vis. Här finns det personer som är en publik och vi pratar med varandra. Men även när man talar så att säga ut i öknen ibland, så har man en idé om att det finns någon annan där som kommer titta på det här och ska den personen förstå och så här. Så kommunikationen ligger väldigt relationellt.
Absolut.
Precis, kommunikation är ju relationell. Jag tänker Matilda, du som jobbar på den här goda verksamheten då, Lunds Fontänhus, och där jobbar man ju med onekligen relationell kommunikation dagligen.
Absolut.
Hur, jag hade någon tanke här kring, men finns det några liksom viktiga ingredienser i just den här verksamheten och kommunikation utifrån att människor som kommer hit till exempel har psykisk ohälsa på något sätt, kanske befinner sig i en utsatthet i samhället på olika sätt, och det är ju en rehabiliteringsverksamhet. Är det olika saker som definierar kommunikation i en sån verksamhet kontra till exempel Björns Nordic Evaluation Group eller någonting?
Ja, jag tänker att vissa så här grundläggande värderingar om vad man tänker om andra människor. Alltså jag tycker till exempel vad som hänger ihop med det du nämner här, Björn. Om man tänker att man ska försöka liksom vara en bra och god verksamhet i samhället som gör bra nytta för människor. Så, då är det väldigt viktigt också att ha en människosyn som är väldigt tydlig. Att alla människor har samma värde som kommer att försöka ta tillvara på allas resurser som är i verksamheten. Att ge människor likartade förutsättningar att delta. Att det är tillgängligt och lätt att vara med. Jag tänker också att ofta pratar man om det här med att både inom DBT men även inom till exempel även om det är Franciscus eller Ignatius eller vem det är som pratar om det. Men det här med goda, att tro på andra människors goda föresatser. Och den är också väldigt viktig när man träffas och ska lösa saker tillsammans, arbeta tillsammans, lösa problem, umgås. Att man faktiskt tränar på och utökar sin tillit till andra människor och kan kommunicera den på ett bra sätt. För det vi ser som forskning har visat inom DBT till exempel, det är ju att när vi gör det så blir ofta relationerna bättre. Alltså mycket av det vi tror om andra människor händer också i de relationer som vi befinner oss i. Alltså den tilliten vi visar, det vi bjuder in till, det är också någonting som manifesterar sig i kontakten och relationen. Och det tänker jag är väldigt viktigt i en sån här verksamhet för att den ska fungera. Att vi laborerar med dem och arbetar med de förutsatserna och begreppen liksom, i vårt dagliga arbete. Tänker jag. Jätteviktigt. Jag har ju också bland annat den här den BIP-studien som gjordes i Danmark och sånt där, den på jättemycket människor som till exempel man ska stötta ut i jobb och sådär, som visar sig att just det här med den stödpersonens tro på personen som den mötte hade en väldigt stor effekt på vad man kommunicerade i kontakten och hur det blev för personen, vad den fick för hjälp och stöd och hur den lyckades med det den försökte åstadkomma. Så tillit och tro, människovärde och att också att praktisera det i mötet tror jag är väldigt viktigt.
Mm. Och då blir jag nyfiken direkt på Cecilia, du har jobbat med just att utbilda människor som kommer jobba med människor och kanske då man tar fasta på det Matilda sa här kring tillit, värderingar. Hur utbildar man någon i värderingar för att kunna ta med sig det liksom?
Man måste ju själv fundera på vilka värderingar man har, såklart. Men jag tänkte, för vi har ju, vi kan ju säga till åhörarna som inte vet vilka frågor vi diskuterar kring, att den första frågan som Björn har skrivit till oss här handlar om vad som inspirerar mig varje dag. Och den andra frågan handlar om gemenskap. Hur skapas gemenskap mellan människor? Och den tredje, nu får jag sätta på mig en glas. Vilka värden håller jag högt och försöker jag leva efter? Så när jag då började spåna här och också efter att ha lyssnat på dig så tänkte jag att alltså det är ju egentligen ganska enkla saker som inspirerar mig när människor är snälla mot varandra. Alltså när människor ställer upp för varandra och när de tillsammans skapar någonting som är större än de själva. Och då tänker jag att liksom, det här tillsammans, och då kommer vi in på det här du pratar om gemenskap. Att själva gemenskapen kan ju nästan vara som en levande organism. Och jag tänkte på det här med när du kommer in på det här med transaktionella relationer, transaktion, så tror jag att du menar ömsesidighet. Men transaktionella relationer kan ju också vara väldigt individualistiska. Att jag ger till dig och jag får av dig. Liksom. Det är så världspolitiken ofta ser ut nu för tiden. Men jag blir ju glad när jag bor ju i Ystad och har en son med Downs syndrom, han är 16. När vi, som nu i lördags, var vi på restaurang och åt varsin planka. Och då så börjar någon hojta till i ett bord längre bort. Och då är det hans fritidspedagog som dricker en öl med sina kompisar. Och Benjamin går fram och kramar dem. Liksom, och fritidspedagogen framstår som en ganska cool kille. Som liksom. Så att det är ju liksom ett exempel på hur ett samhälle kan skapa gemenskap som ger någonting till alla utan att man ger och tar exakt samma, liksom, tänker jag. Och sen tänkte jag också när jag läste de här frågorna att jag skrev ju min avhandling, nu kom vi in på undervisningen då, ett litet projekt jag har haft på Socialhögskolan tillsammans med kollegor där vi har försökt skapa gemenskap mellan socionomstudenter och personer från olika brukarorganisationer, bland annat från Fontänhuset. Håkan satt ju i min betygsnämnd när jag skrev den här avhandlingen. Men den handlade ju om försök att skapa gemenskap mellan människor. Och vi upptäckte ju att det här personliga anslaget, att inte se varandra som någon sorts kategori, där det finns en väldigt tydlig gränsdragning, utan där det får förekomma ömsesidighet, där båda parter kan visa sårbarhet och omsorg och även ta från andra, är ju väsentligt för att kunna bygga den här gemenskapen, tänker jag. Så det är ju en utmaning, för att det är ju inte alltid socialt arbete eller liksom har det som ideal att skapa gemenskap mellan alla inblandade. Men Fontänhuset har ju det. Så därför känns det ju kul att sitta här.
Men vad tänker du när du säger att det är inte alla sociala, socialt arbete som har det som utgångspunkt eller som föresats? Liksom. Kan du ge något exempel på vad det skulle vara? Eller Håkan kanske var redan på
ja, den. Nu vill jag komma in lite här. Ja, alltså jag har ju ingenting som inspirerar mig varje dag. Då, men jag har tänkt på några saker som knyter an till vad flera här säger. Och jag har grundat på senaste tid på, vi håller på med studier av hemtjänst ur användares perspektiv. Och då är det också så att där förekommer mycket konstiga relationer. Det förekommer alltså att de som vi intervjuar berättar om saker som framstår som helt jävla olämpliga, men som de gillar. Ja. Och det finns någon anknytning till det här. Det kan vara att man säger så här att alla som kommer hit, jag bjuder dem på en Loka. Det är hemligt. De får inte ta emot det. De kan bli varnade, men så talar inte om det för någon, men de får det av mig. Va? Eller jag har en person som kommer hjälpa mig som jag gillar särskilt mycket. Han ligger på min soffa och berättar om sina personliga problem. Va? Och hans fru har gett mig presenter för att hon uppskattar att jag hjälper honom. Fattar ni? Han är ju där för att ge henne omsorg, va? Så ligger han där på soffan och bekymrar sig och så här. Så han ger ju omsorg också, va? Men det är saker som är helt olämpliga. Han borde ju bli avskedad, va? Och så. Eller man berättar att ja, men alltså, alla de här personerna som jag gillar, jag vet jättemycket om deras barn och deras barnbarn och alla deras hundar och katter och alla möjliga saker. Och ja, det är klart, så länge man inte har några affärer med folk och låna pengar och så här. Fast vänta förresten, den där fårskinsfällen köpte ju mitt barnbarn på Island och sen så tog hon med en extra och så sålde vi den till en av de hemtjänstpersonalen. Så där har jag gjort affärer med dem. Och så funderar jag jättemycket på varför håller man på med det här och varför uppskattar man det så mycket. Och så tänker vi så här just nu att det handlar om vad som kan framstå som en äkta relation som inte är bestämd av att den ena parten, och det är där vi kommer in på liksom, vad är de här utbytena för någonting, va? Att man har liksom skapat en slags sidokanal bredvid det som är jag är där för att ge dig omsorg, eller den här personen kommer för att ge mig omsorg. Och den sidokanalen kan vara att båda är intresserade av fotboll, va? Och så pratar man jättemycket om det. Eller man har lite affärer. Eller man har hittat på någon liten symbolisk gåva som man ger. Men vi människor har det här behovet av att ha någon slags äkta relationer. Och de kan man inte fånga in så lätt i det sociala arbetet. Eftersom nu de är, enligt regelboken, är de oprofessionella. Och det där håller alla. Ja, precis.
Vilken, va? Regelbok.
Ja, men eller hur, va? Det är precis det som är frågan, va? För man får lära sig, psykologer får lära sig att du ska inte hålla på och prata om dig själv och liksom, ja, men det är ju den andra personen, va?
Har du aldrig hört talas om self-disclosure?
Jo, det är precis det som man håller på med, va? Och hur mycket ska man göra med det, va? Och så. Och det som är så konstigt är att många människor uppskattar det här jättemycket just för att det är någonting som är äkta. Va? Och det här har man hållit på med mycket i socialpsykologin då, med yrken som ska hjälpa andra, va? Det man kallar emotional labor då, exempelvis. Men det vill jag gärna prata mer om, och jag tycker det är intressant för det har att göra med det här ömsesidiga bytet då, att känna att man kan ge något till någon annan. Ja, jag ser ett stopp.
Jag kan bara fylla på det. Jag tänker på det här med riktiga relationer. Delvis, inom Fontänhuset är det en viktig liksom, filosofisk aspekt att vi ska bygga riktiga relationer, och aktör eller forskare som har satt ord på detta inom det sociala arbetet är alla antropor om återhämtningsforskning, där han har skrivit den här boken bland annat Relationer som hjälper, som är en del av undervisningen för socionomer. Och där pratar han ju just om det här, hur det ofta är personer i hjälpande eller stödjande yrken som har gått ut över eller gått vid sidan av regelverket och på så sätt visat att du är en riktig person för mig, som jag är beredd att liksom ha den här individuella lösningen för eller möta upp på det här speciella sättet. Att det är ofta de relationerna som man också blir hjälpt. Till exempel sjuksköterskan som tar emot den där presenten, eller alltså där det uppstår personliga band, eller som säger vi brukar inte göra så här, men för dig så. Precis, de här exemplen du nämnde. Och där har han då tagit fram ett begrepp, eller vad man ska säga, där han pratar om en alternativ professionalitet som han ställer i kontrast till en klinisk strikt professionalitet, där han liksom pratar om, istället för lika insatser för alla, så pratar han om individuella insatser efter varje persons liksom, behov, eller att på något sätt mycket med det här individanpassade, att det är det som är det verkligt professionella, och att då också använda sig själv på ett annat sätt som ett redskap i det arbetet. Och på ett sätt är det en mycket högre, så att säga, förväntan på den som arbetar i det sociala arbetet än alla regler och vita rockar i världen gör på något sätt att du, för det är också en professionalitet, för att det här med att, då kan man säga, kan man göra vad som helst till den? Nej, för att det ska ju vara någonting som faktiskt också gynnar den andra. Sen kan det se väldigt speciellt ut, men att det finns en tanke bakom det man gör, att det faktiskt ska vara en hjälp för den man möter. Och inte liksom handlar om att tillskansa sig själv, för det kan också bli ett makt, alltså det kan användas under en liksom förespegling av makt, maktproblematik, och då är man inte professionell, utan en professionalitet som är sann och äkta men samtidigt alternativ utgår ändå från den andra personen i centrum.
Jag skulle uttrycka mig så här. Alltså, man vill ju som, när man har en relation mellan två människor då, då vill man ju ha någon form av utbyte för att liksom validera som människa. Är det så du menar? Liksom?
Absolut. Jag tänkte på nu när att flera av de exempel ni tar upp, jag jobbar ju inte med socialt arbete själv, men kan relatera på ett personligt plan till det och erfarenheter till det ni säger. Och flera av exemplen ni tar upp bygger ju på att den som ska få hjälp i den här professionella relationen får en möjlighet att också vara den som ger hjälp och omsorg eller en present. Och det kan vara att man är där och får lyssna. Att, ja, men han verkar behöva ligga där på soffan och prata. Och jag kan göra lite inspel och så kanske vi skrattar åt något tillsammans. Och jag liksom, att då får man vara med och bidra. Och det var ju precis det du öppnade med, Björn Anders. Att vad som inspirerar dig varje dag, det är att få gå upp och bidra. Och jag tror att många känner igen sig i det. Och jag tror att det är någonting med det, att få öppna för det, att jag är här och hjälper dig, men jag behöver också dig.
Mm. Jag vill bara flika in, för du ställde en fråga till mig som jag trodde Håkan skulle ta den bollen, men man kan ju inte lita på honom. Han bara kör sitt eget race. Jag ska bara säga att din fråga var, är inte allt socialt arbete i gemenskapande? Och många av våra organisationer är ju byggda på helt andra principer. Alltså det är ju väldigt mycket kontroll och fostran och, alltså du vet, som går helt emot gemenskapande principer. Alltså vår första professor i socialt arbete, Sune Sunesson, skrev en bok på 80-talet som hette Ändra allt! Utropstecken, och den handlar om socialtjänsten. Och man kan säga att mycket är ju likadant fortfarande. Och han skriver i boken att alltså kamratföreningar, bostadsrättsföreningar, kyrkor kan ha en större chans att faktiskt nå fram och hjälpa de här individerna som behöver inkluderas än de organisationerna vi har byggt upp. Och sen så finns det ju en kritisk forskarskara, du pratade om Frankfurtskolan här, som är väldigt kritisk till kontrollsystemen i socialt arbete, att vi tror att vi ska liksom kunna hjälpa människor samtidigt som vi har de här kontrollsystemen helt enkelt.
Jag vill kasta in
Björn Anders.
Jag kastar in en träbit till i brasan. Den här civildepartementets utredning på 90-talet, vi var i Åre och det var folk från hela Sverige. Då sa jag saker som jag nu fortfarande säger i en grupp advisory board till omsorgsförvaltningen. Nämligen alla relationer räknas, alla samtal. Den här pluralistiska samhället som består av oändligt många kontakter, samtal, korta och långa, miljoner kontakter. Och summan av det blir ett samhällsförflyttande, ett liv i samhället. Det låter väldigt vackert, ett odisciplinerat samhälle, ett innovativt samhälle. Men ledningen i omsorgsförvaltningen här i Lund, de vill utropa nu att Lund är staden, innovativa staden, som tillåter allt. Jag bara ger ett konkret exempel. Om jag ska gå hem och känner mig trött i benen, då kan jag ju stoppa en taxichaufför och be honom köra mig, och jag ger honom en femma. Varför kan man inte få hjälpa varann? Informellt, oreglerat, i en sorts kaossamhälle, va? Är ni med? Jag är för moral, ordning, lagar, skatter, ekonom och revisor för allt möjligt. Men samhället skulle kunna bestå av massor av fria människors fria handlingar. Och Sverige är inte bra på detta.
det är väl den eviga balansen. Att det är svårt att hitta den här. Någon organisation, du pratar om kaossamhället. Vi lever i en kaotisk värld just för att många av de här sociala reglerna kanske är upphävda på många sätt. Liksom. Så det är klart att det är ju svårt kring den här, just den typen av fred. Du tänker lite på den andra frågan, hur skapar varje individ gemenskap med andra? Kan varje individ skapa gemenskap med andra? Har vi ett ansvar som individer att skapa gemenskap med andra, Matilda?
Ja.
Ser det ansvaret likadant ut då för alla?
Nej, det ser inte likadant ut. Men jag tänker att den här pluralismen som du pratar om, den tänker jag också väldigt viktig utifrån från liksom ens eget ställningstagande. Det tankesätt jag har haft med mig länge i livet, som är det här att jag tänker att allting jag gör, även väldigt små saker, kan göra väldigt stor skillnad. Alltså att jag påminner mig om det. Att man inte tänker att det finns ingenting, inget litet möte eller ett uppmuntrande leende eller att bara ta en liten stund med någon. Att man tänker att allt det där kan vara en väldigt viktig pusselbit i någonting större. Och i det ingår också en syn att jag tänker att det är inte, ja men det är det här liksom, någon kan plantera, någon kan så, men det är inte vi individer som får det att växa liksom, utan det är en sån här parable från Bibeln liksom. Jag menar, någonstans att kunna vara med och göra det lilla med också en stor tillit till att om många människor är med och bidrar och liksom i vårt universum så kommer det, ja, det blir mycket mer av det än bara min egen individuella insats. Så både en hög tilltro till att det jag gör kan göra skillnad, det jag gör har betydelse, det spelar roll om jag, hur jag agerar i olika situationer, men också en tillit till att vi är många fler och att det är mycket större än bara jag själv. Så att jag tänker att den är väldigt viktig i all kommunikation egentligen, för det var någon filosof som någon skickade till mig på någon länk för ett tag sedan, glömt vem det var, som pratade om det här med att alla är ansvariga alltid, överallt. Liksom att, ja, kan alla vara med och ta ansvar utifrån sin egen förmåga, så är vi med och skapar ett bättre samhälle. Det handlar ju också om hur vi riktar våra inre drivkrafter och passioner, vad vi väljer att göra av dem och liksom i vilken tjänst vi ställer dem. För där kan man också säga det här med prata om marknadskrafter, prata om olika krafter. Alltså, och där kan man väl på något sätt prata om det här med våra, det var väl Maximus, en sån här teolog från Östkyrkan, som pratade om passioner, att alla människor har passioner och de är aldrig goda eller dåliga i sig själv liksom. Rädsla, njutning, begär, men hur riktar du dem? Alltså att ett begär kan riktas mot att du vill ha saker och så, eller kan du ställa det i det goda tjänst, liksom att du drivs framåt i en kraft att åstadkomma förändring, eller att du lägger det i kärlekens linje liksom. Att du har ett, alla har ett ansvar för hur man förvaltar sina egna passioner. Det är samma som rädsla, som när det förvaltas rätt kan bli så småningom en tillit, eller en liksom, alltså att det är sidor av samma mynt liksom, i vad vi riktade och hur vi utvecklade. Ja, det var lite kopplat till det här också med inre drivkrafter och mening någonstans. Att, det blev lite bredare, men ni fattar hur jag menar, att det kopplas ändå till det här de individuella mötena också, om deras vikt så att säga. Mm.
Men får jag prova en annan tanke då, som är lite, alltså det är ju också, det är ju jättebra det där, men det är ju väldigt mycket ett konsensustänkande vi har. Vi har ju också stora konflikter i samhället. Man kan inte älska alla, man kanske inte ska älska alla, man kanske ska slåss mot en del för att det ska bli bättre. Var finns det utrymme för det i det här vardagliga, liksom, mer personliga hållningen då? Så.
Jag tänker absolut att det ingår där, att en, låt säga, ilska eller vrede, alltså hur, det är också något som existerar, men hur kanaliserar du den till en problemlösning som får en effekt? Alltså att få spel på någon och skälla ut någon, ofta leder inte det så mycket framåt, men det betyder inte att du inte ska använda den liksom kraften till att göra en förändring som du tänker är bra. Så att jag tänker att konflikter och friktion är ju också en naturlig del som också uppstår i alla mänskliga möten, men någonstans hur jag arbetar i de här mötena påverkar, alltså om man säger bara en öppet sårig konflikt leder sällan till någon progression utan bara till låsta positioner, tänker jag. Men däremot så måste man ibland bara call out någonting för att du ser att nej, men här tar jag inte mitt ansvar om jag inte säger ifrån. Eller. Så själv, absolut tänker jag att man ska nog inte liksom blanda ihop kärlek och snällhet heller. Liksom. Det är inte alltid kärleksfullt att bara nicka med. Då det är en omsorg också att reagera.
Samtidigt så ska vi ju inte ge upp om andra människor det första vi gör. Vi måste på något sätt arbeta med dem på något sätt. För det kanske inte är så att de är sådana som de var då tidigare alltid. Som i mitt fall till exempel. Så då har det ju visat sig lönsamt för samhället. Lönsamt för mig. Lönsamt för fontänhuset. Det har varit en väldigt vinstsaga. Man kan säga så.
Det är en vinstsaga, Roger.
Nej, jag tänkte bara flika in där att det kan ju vara gemenskapande, om vi ska använda den termen, att ta en konflikt. Mm. Att för det visar också att vi tar den andra på allvar, att man ser den, att man vill höra på vad den andra har att säga. Ibland får man ju bara vara gränssättande såklart, men det beror ju på situationen.
Det var precis det jag tänkte säga också. Mm. För att gemenskaper kan ju vara dysfunktionella. Mm. Alltså det är lika vanligt med dysfunktionella gemenskaper som sunda funktionella gemenskaper där människor växer och mår bra. Mm. Så att har man varit med om en dysfunktionell gemenskap, då måste man ju lära sig, precis som du säger, sätta gränser, skydda sig, försvara sig och kanske ta en konflikt. Så att det måste man ju också komma ihåg, tänker jag.
Verkligen.
Håkan, du har ju så bra inlägg här. Är det inte så att du har en tredje?
Ja, men alltså, nej, men jag är inne på det. Jag tyckte jag ska läsa långt upp på det. Jag var väldigt intresserad av det här med alternativ professionalitet. Jag ska försöka få till en paradox här. Mm. Och den är att väldigt mycket måste bäras av genuin nyfikenhet. För att om det är så här att jag har lärt mig att nu ska jag hjälpa dig här. Va? Du gillar jättemycket folkdans. Va? Mm. Och så har jag snackat med Cecilia som säger, ja, men prata med Matilda om folkdans så blir hon glad. I det ögonblick du kommer på att jag följer en instruktion så har vi sabbat det här. Va? Men om jag liksom är intresserad av andra människor och kan göra någonting av det, då finns det något äkta i det här. Till och med så konstigt kan det vara att om jag jobbar i en snäv organisation som inte tillåter mig att göra så mycket saker, så jag har ju större möjligheter att visa att jag bryter mot dem och göra sådana här uppskattade. Så det ser vi. Alltså att man säger så här, vi har inte tid att göra det här, men jag gör det här och det uppskattas jättemycket. Så det är väldigt komplext det här med vad är det som är på något vis. Ni vet hur det är när man blir uppringd av en försäljare och sen så är de personliga. Och så förstår man att det är de för att de har läst sig på en instruktion. Att vi ska vara personliga för då kan jag liksom sälja mer. Mm. Det sabbar det, va?
Ja, ja.
Ja. Så hur når man det här som man liksom faktiskt tycker att det här är på riktigt, va? Och så jag pratar politik med dig. För du är intresserad av den politiken och det är jag också. Mm. Då är det som att vi har öppnat en sidokanal som inte låg i det här med att ja, jag har lärt mig att jag ska använda ett personcentrerat arbetssätt och så.
Nej, men någonstans hänger det ihop med det här. Jag kommer ihåg i socialt arbete liksom, så pratar man ofta om det här med arbetsallianser. Och någonstans måste det måste ju utgå från någonting där jag hittar en allians kring något gemensamt. Det kan inte bara vara att jag typ fejkar någonting för någonting du gillar och så en låtsasallians. Liksom. Utan att faktiskt utgå från sig själv och sin egen person lika väl som utifrån din för att hitta den gemensamma alliansen, liksom vara någonting gemensamt som vi kan bygga på. Så jag tror det är jätteviktigt som du säger, för att det blir någon slags så här, det blir en ytlig översminkning liksom av som där saker måste ha en genuin liksom igenklang i din egen person för att det ska upplevas också på det sättet av den andra personen, tror jag. Eller ja, oftast är det nog så i alla fall. Mm.
Jag bara vill hålla med dig, Matilda, om att man behöver bottna i sig själv. Alltså, vi är ju del av ett internationellt nätverk som tittar på det här med erfarenhetsbaserad kunskap bland professionella. Och tror att det är liksom underskattat de erfarenheterna vi bär med oss. du vet, som allting ska läras som teorier eller så, eller böcker, när jättemånga av våra studenter kommer från krigshärjade områden i världen. De kanske har varit familjehemsplacerade. De har vuxit upp med föräldrar som haft psykisk ohälsa eller missbruk. De har alltså varit med om död på grund av sjukdom i sin familj. De har ju alltså många av dem har jättemycket kunskap som de behöver bottna i och reflektera över. Och alltså det här med personlig och professionell utveckling handlar ju inte bara om, som du säger Håkan, enligt regelboken förhålla sig neutralt och objektivt, utan det handlar ju väldigt mycket om att vara en mogen och sund människa själv. Och det är ju en livsresa som man som socialarbetare, tror jag, måste hålla på med hela livet. För hur ska man annars kunna hjälpa andra liksom?
Så 22-åriga socionomer har inte en chans?
Jo, jag tycker att de, alltså det är det jag har lärt mig det. För jag hade fördomar mot 22-åriga socionomer. För jag var 31 när jag påbörjade min utbildning och hade bott i Amsterdam i 7 år. Tänkte liksom, vad vet de om livet? Men så när jag började jobba som lärare så tyckte jag de var rätt ointressanta. Och sen så tog vi in de här personerna som var lite äldre från brukarorganisationerna, som jag kunde relatera till mycket mer. Men vad jag har lärt mig under de 20 åren jag har jobbat som lärare är att det är inte så att de är oerfarna och ointressanta, utan de bär på jättemycket intressant kunskap, de här 22-åringarna. Ifall vi frågar dem, vad bär du med dig? Vilken är din livshistoria? Och sen är det att om man då ger dem chansen att berätta, då blir de ju oerhört engagerade. För de pratar om saker som engagerar dem. Och kan vi koppla liksom den teoretiska kunskapen som vi vill lära ut till deras egen livsberättelse, då får vi engagemang, liksom, tänker jag.
Absolut. Jag slog mig nu, bara tänkte när vi pratade om eller hade du någon tanke? Då visade
Nej, men bara helt kort bara reflektion kring det här. För som jag förstod dig nu med den här tanken om möjliga paradoxen, att det kräver och vad som händer när man blir varse att ja, men det här gör ju du bara för att du läser innantill på ett papper, och att det är någon slags icke-äkthet i det. Då tänkte jag på det, att jag tror du är någonting på spåren där med att bottna i sig själv, att det teoretiska kunskapen och insikterna om det måste ju inte stå i motsatsförhållande till den, att bottna i sig själv och sina erfarenheter, utan då tänker jag bara på ett banalt exempel. Om jag lagar mat, jag kan ju läsa ett recept, jag kan läsa att jag menar steka rödbetor i rosmarin är jättegott. Och så gör jag det, och så är det jättegott. Alltså att det måste ju, den här teoretiska kunskapen och det praktiska utförandet måste ju inte. Men det måste ju inte vara så att mina rödbetor inte blir så goda för att någon vet att jag har läst i en bok först.
Men får jag säga att jag var för ungefär ett år sedan, blev jag akut inlagd på lasarettet för jag jävla ont i magen, va? Och då visade det sig att jag hade en inflammation i gallblåsan, så de tar bort det. Och på akuten med läkaren så nämnde jag att ja, men idag skulle jag egentligen ha sprungit det här ett terränglopp, va? Varje läkare jag träffade under mina 4 dagar tror jag, du springer och så här, va? Då har ju det kommit in i min journal. Och då blir det här, prata med Håkan om hans löpning, för då är det lite personligt. Men jag kunde ju för sig uppskatta det, för då är man ju liksom inte bara en säng och så. Men hade jag varit där längre, då hade jag ju stört mig på liksom att det om de hade sagt så här, ja, men jag springer också. Och så här, jaha, vad brukar du springa för? Då hade det hänt någonting där. Va? Men, så det är en balansgång, tycker jag.
Såklart. Och då det knyter jag an perfekt där till min tanke. Lite, för vi lever ju i ett samhälle som man kan uppleva ganska mycket, gardera väldigt mycket, att vi ska gardera saker. Både liksom inom företagen och myndigheter, även relationellt. Så vad säger ni liksom om relationell autenticitet och risk? Och risktagande? Är det någon som har någon tanke om det?
Bara snabbt. Det är risken som gör att tillit skapas. Men risken innebär ju också att det kan kollapsa. Så det är själva risken som skapar tillit, tror jag.
Ja, då var det slut med det samtalet. Tack, Cecilia. Det var väl jättebra.
Väldigt kort kan jag säga. Det finns ju många sätt att se på risk. Men att gå utanför ramarna skapar en allians. Det skapar en hemlighet. Och den hemligheten är också någonting som bär vidare. Va? Men den hemligheten är ett risktagande. Mm. För att man har eventuellt gjort fel enligt reglerna. Så.
Men då tänker jag liksom, det finns också högre regler. För jag tänker så att det kan också bli väldigt så här relativistiskt. Du vet, om man pratar om det som att alla regelbrott är inte bra regelbrott. En människa inom människointensiva yrken kan ju också göra regelbrott som är skadliga för andra människor. Så jag tänker också så att du kan inte vara det du är i din professionalitet, det måste du också vara i din person. Alltså ofta pratar man ju, ni vet, det här är liksom en professionell roll och sen är jag någon annan. Och jag tror inte på det. Jag tror att människan kan vara i sin profession var hon också har bottnat i och är i sig själv. Sen är det ju självklart så att man kan också läsa ett recept. Alltså det finns också de aspekterna av ett arbete som jag kan tillgodose mig göra. Men jag tänker som till exempel om jag ser på en handledarroll på ett fontänhus exempelvis, där du hela tiden är, det finns inga personalrum, du är helt integrerad. Då kan jag säga att den människan du är, den kommer du också vara som handledare. Du kan inte gå in och vara någon annan 8 timmar om dagen, utan du kommer vara den du är i din roll. Så därför tänker jag att i allt arbete där du jobbar med människor är det ju väldigt viktigt att bottna i liksom etik, etiska överväganden, liksom reflektion, reflexivitet kring sig själv och sin person och varför man gör det man gör, och ett djupt också värdetänk liksom, och dygder, alltså på något sätt, och sen en aktiv liksom hållning är inte bara vad jag vill vara utan vad jag aktivt lever i som person, alltså för att man kan inte, jag tror det, man kan inte fejka saker liksom.
Du sa det precis, ja. Jag skulle säga ju,
men förlåt.
Nej, men alltså det här med att man måste ha förmågan, tror jag, att lära sig om sig själv och om andra. För om man inte kan göra det, om man inte kan bättra sig, om man inte har den viljan att bättra sig, att bli en bättre människa, så har man svårt för att kommunicera med andra människor, tror jag. Man kommer alltid att vara utanför på något sätt.
Det tycker jag är superviktigt, för det tänker jag också måste ingå i, det måste finnas en ödmjukhet alltid i det mänskliga mötet, att, som ju handlar i att jag tänker att jag har någonting jag kan lära mig. Alltså jag är inte fulländad, utan jag har massa saker som du kan lära mig. Alltså det är en jätteviktig del av att att en gemenskap och en relation ska fungera. Annars står man ju inte ut.
Jag lägger till, börja ta slut snart kanske. Jo, gemenskap nämner vi. Jag har med mig Johan Asplund härifrån Lund, socialpsykolog. Av många av sådana som vi har dyrkat honom och läst alla små essäsamlingar som står i bokhyllan. Om undran inför samhället, om undran inför hälsningsritualer. Och då har jag hamnat i det här, jag jobbar med leder idrotten som valberedning i Lund och i massa föreningar och styrelser. Och vi bildar ju 19 000 idrottsföreningar i Sverige, så AIKs människor hatar djurgårdarna som hatar Hammarby-människorna. Och denna dåliga egenskap eller sjukdom då, i sociologin, att vi bildar en gemenskap, höger eller vänster, eller AIK eller svart, eller ljusblå eller mörkblå, mot de andra. Och det har varit, jag är en i idrotten som skriver om det här och säger att det här är fel väg. Alltså, varför ska hatet mellan två olika grupperingar med olika färger på tröjorna vara söndagens stora grej? Och det finns massor med studier på det här, hur djupt detta är. Det är mycket skarpare än jag trodde när jag började läsa djupare om idrotten. Och jag vill egentligen säga de här gemenskaperna. Vi måste förutse eller inse att vi har en massa sorters gemenskaper, politiska partier och religioner och alla möjliga. Och summan av det blir någon soppa som blir lagom bra. I vissa nationer blir det, med statsvetenskapliga ramar och system, så blir det åt helvete. Och i våra samhälle i Sverige blir det mångfald, demokrati och samtal och dialog. Och berikelse och utveckling. Det här kommer jag att ta med mig i graven, så jag kommer inte längre.
Nej, kommer vi längre, hörni? Eller?
Alltså, jag skulle vilja säga också att det kanske är så, men det är inte så att Sverige på något sätt skulle vara unikt på, alltså så här, att just för att vi bor i Sverige så kommer vi då alltid att komma till demokrati och fred och så här. Det finns ju ingenting som säger det. Vi måste alltid vara på vår vakt. Och så att säga,
arbeta för att det ska ske, att det ska vara så. För att om vi inte gör det så kommer vi att släppa fram ondskans makter. Och då kommer det gå åt skogen här också. Jag tror inte att tyskarna tänkte så under 20-talet att vi kommer att bli världens ondskefullaste makt genom tiderna om 10 år. Utan det är liksom, ja.
Jag skulle bara vilja säga då, återknyta till det här med, det är ju tilliten i samhället har ju skapats mycket genom folkrörelser och personligt engagemang mellan människor och så här. Men tillbaka till det här med att socialt arbete kan vara med och skapa den tilliten och sådana relationer. Så vi bara gå tillbaka till Håkans exempel. Den här mannen som låg i soffan då till exempel. Alltså ifall alla hade gjort så, det hade ju varit helt tokigt. Många hade ju tagit väldigt illa vid sig. Och det är ju samma sak, jag vet alla inte på det, han har exempel om att man lånar ut pengar till någon klient och sen skryter man ju inte om det till chefen, för det är inte särskilt uppskattat. Det är inte det man gör för att, förstår du vad jag menar? Men man gör det ändå, som ett undantag. Så det är undantaget då som är värt någonting liksom. Så det är ju det som är det speciella med socialt arbete, att det handlar ju om fingertoppskänsla. Om vi erkänner att det är kvaliteten på relationen som avgör om relationen ska bidra till någon förändring liksom. Och så tror jag då att man kan erkänna att förändringen är ömsesidig, att man även som socialarbetare kan kosta på sig och säga att du har gett mig någonting, jag blir glad för det liksom. Du har, you made my day.
Jag tänker ju också det, och att det är väldigt komplicerat för den här, han som ligger på soffan. Alltså, han är ju helt olämplig. Han har ingen fingertoppkänsla allt, utan han behöver någon att prata med, va? Men saken är ju den att det kommer ju andra också som hjälper till, så att det sker ju grejer där, va? Det här är, det är väldigt, väldigt komplicerat där, för att samtidigt så ger han ju henne någonting som hon behöver. För hon beskriver att alla de andra nästan, det är som de jobbar på McDonald's. De är inte ett skit intresserade av henne. Han är ju det. Han är väldigt intresserad av sig själv, och hon är intresserad av honom. Men de har någonting som hon tycker är roligt och berikande. Och så säger hon så här, ja, sen tar man pottan åt mig också. Men det är vid sidan av. Va?
Hon är väl trött på att vara klient?
Ja, men precis. Ingen av oss vill bli gjord till en sak. Och det är ju det som händer. Va? Och det är därför hon uppskattar honom jättemycket. Och så, ja.
Tänk att ingen vill vara klient. Inte det? Det är ju ett perfekt slutord egentligen, tänker jag, på en sån här diskussion. Om ingen annan har eller någonting ni tänker att ni inte har fått säga. I så fall, ingen vill vara klient. Ska vi sluta där? Okej, då tackar vi panelen för idag. Och sen så har vi en publik här också. Jag vet inte om det är någon här som tänkte på någonting, som har någon fråga. Som vill ställa någon fråga till någon utvald. Eller till alla, så kan det också vara, ja, precis. Gemenskap. Och, så kan det ju definitivt vara.
Kan inte jag få ställa en sån här fråga som liksom, vad skulle man ha gjort, va? För det? Vi blev inte osams, men vi tyckte väldigt olika om en berättelse i lunchrummet för något år sedan. Och då berättelsen handlade om någon som var, jag tror var i Norge på något besök hos några personer då som var tidigare kriminell, och då på väg, det här är en socialarbetare, va? Och när hon går ut till bilen så upptäcker hon att hon har låst in bilnycklarna, va? Och då kommer ju den här frågan, ska hon fråga den här killen, kan du ta dig in i min bil, alltså du vet ju hur man gör, eller ska hon inte det? Och den ena uppfattningen var, ja, det kan ju till och med vara bra att han får visa, liksom, kolla vad jag kan, va? Men det var någon annan som tyckte det var jävligt upprörd över liksom, att få honom att nästan återfalla i kriminalitet. Eller något. Jag själv tänkte så här, ja, för han löste ju problemet. Hon kom ju vidare. Jag vet inte vad ni skulle ha gjort.
Är det någon i panelen eller publiken som tänker något om det?
Definitivt skulle jag låtit han hjälpa mig att öppna bilen. Och så länge han inte slog in rutan. Så
jag håller med dig helt, Roger och Håkan. Jag hade också, jag tycker det är jättebra. Tvärtom så tänker jag att det finns ju ingenting i sig själv. Det finns inget, om man pratar om grejer, det finns ingenting som är ont i sig själv, utan hur använder du det? Det är som ett exempel, jag pratade om passioner innan. Ah, okay. Nu använder jag det som jag lärde mig och använder det i något dåligt. Nu kan jag använda det till något bra. Det tänker jag tvärtom är stärkande. Liksom. Mm.
Sen tänker jag också att just själva du sa återfalla i kriminalitet, det är ju inte som en drog på det sättet att bryta sig in i en bil, tänker jag. Men det är en annan sak om man säger till någon som har haft problem med spelmissbruk att, kan du hjälpa mig att vinna tillbaka de här pengarna? Alltså det hade ju varit
kontext.
Kontext och intention.
Okej, men ska vi avrunda där då kanske? Och tacka. Då kan vi få en applåd nu då, i alla fall här panelen. Och sen håller ni ögon och öron öppna, precis som jag vet att några gjorde där inne, att vi återkommer. Kanske till och med innan sommaren, det får vi se. Men några gånger till i år ska det bli. Så tack så mycket.